välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du?
Dennis.
Perfekt.
Nytt kvartal, Q4. Vi har Q3 bakom oss och rapporter kanske lite på inkommande.
Men är det så att man ännu måste vänta några dagar för att man får de här efterlängtade rapporterna?
Ibland känns det ju som att det tar ganska lång tid för bolagen att komma med sina rapporter. Sampo till exempel, vi diskuterade ju dem förra veckan. Deras rapportserie ska komma 8 november.
Okej, så det är ju över en månad tills det. Men kanske den här avknoppningen, Mandatum, de kanske vill vara lite bättre då, så de kanske rapporterar tidigare.
Ja, man skulle tycka det är ju ett mindre bolag då. Kanske det är mindre att samla ihop information där. Och egentligen tycker man ju kanske att all information borde finnas i någon slags datorsystem. Så vad ska de göra ända till 8 november? Men ja, Mandatum ska faktiskt följa exakt samma tidslinje. Så att en tyst period börjar 9 oktober och rapporten ska komma 8 november. Kanske strax före börshandeln öppnar den dagen.
Lite speciellt tycker man alltid när man har en sån här sen rapporteringsdag att den här tysta perioden som då börjar 9 oktober för Sampo och Mandatum faktiskt startar efter slutet på kvartalet.
Ja, för att vad kan man göra nu före den tysta perioden?
Ja, nu är det väl ännu, om vi säger, lagligt. Eller nu kan ännu de här i ledningsgruppen handla med aktien. Kan man kalla det vanlig insiderhandel?
Ja, just det, ja. Jag minns att jag har varit på någon forskningspresentation på någon gång. Då en person presenterat sån här forskningspapper om insider trading. Och lyfte fram väldigt mycket med sån här problem med insider trading. Och att det var lite som ruskigt och så vidare. Och så frågar någon i publiken. Men är inte det här bara vanlig trading? Bara att det görs av insiders? Så vad är problemet?
Ja, exakt. Men lite speciellt när man rapporterar sent är då att man får handla efter att kvartalet är slut. Och man kan ju tänka sig att de här insiders har då all information de behöver för att göra sina beslut eftersom att kvartalsböckerna har stängt.
Kanske lite mindre tid finns till exempel i Nordea och Nokias fall. För de är väl en av de här större bolagen som kommer först med sina Q3 år då så att säga. 19 oktober.
Men känns det inte som vi har något stort nordiskt bolag som redan har rapporterat?
Nej, men H&M kom ju redan förra veckan faktiskt med sitt resultat för Q3.
Ja, H&M. Och orsaken att de rapporterade då redan 27 september är förstås att de har ett brutet räkenskapsperiod. Så räkenskapsperioden går inte från 1 januari till sista december.
Nej, precis. Vilket innebär då att Q3 är juni, juli och augusti. Sommarmånaden alltså.
Ja, och orsaken till att man har det på det här sättet är alltså för att varje kvartal ska representera då en årstid mera. Så kvartal 3 är sommar och blir då kvartal 4 hösten. Och kvartal 1 vintern och sen kvartal 2 våren. Och i H&Ms fall brukar man väl titta just på de här lagernivåerna. För man vill ju att alla sommarkläder säljs under sommarkvartalet. Och att alla höstkläder säljs under höstkvartalet. Så vi vill ju inte ha en situation där vi har mycket sommarkläder kvar i lagret. När vi kommer in då i kvartal 4, alltså det höstkvartalet.
Nej, så är det. Och man kan ju gå in faktiskt och kolla i deras rapporter lite hur det har sett ut med lagret, för att H&M och lager har ju varit lite i hetluften med tanke på det här att det har pratats om att man bränner kläder och det har ifrågasatts hur hållbart är det. Det har också pratats om att man skickar kläder ner till mer sådana här utvecklingsländer och gör sig av med saker på den vägen, och då kan man också fråga sig hur hållbart är det att förstöra andra ställen för att göra det rent i lagret så att säga. Men man kan ju kolla på deras lagersaldon, alltså lagervärden. Det är ju någonting som de här rapporterna säger. Det finns ju också diverse nyckeltal som man ska kunna räkna. Till exempel någonting sån här lagrets omloppstid.
Det är det du säger, du kan titta på de här nyckeltalen för att säga någonting om hur det går för H&M.
Ja, och specifikt om då lagret så skulle man kolla på lagrets omloppstid.
Och om du tittar på det, vad ser du då?
Då går jag tillbaks några år här. Jag tar lite covid-tider, 2020. Jag kollar lagrets värde på balansräkningen och tar en sån här formel att 365 gånger det här lagervärdet och dividerar med kostnad för sålda varor från resultaträkningen alltså. Så man tänker här att man har den här kostnad för sålda varor för hela året och lagret är ett visst dags saldo. Så då får man en fin sån här omloppstid, alltså hur många dagar man i genomsnitt har varor i lagret. Så 2020 skulle den här siffran vara 150 dagar. Och går vi framåt i tiden, 145 dagar. I fjol 140 dagar. Och nu i den här sista Q3-rapporten då, så rapporterar man faktiskt att lagret har minskat med 21% jämfört med den här jämförelsetidsperioden ett år tidigare. Så det låter ju bra. Så jag tror att den här lagrets omloppstid är på väg ner i H&Ms fall.
Vi kan ju väl se det här som en förbättring. Så lagrets omloppshastighet har ökat, vilket kommer då egentligen att leda till en ökning av till exempel avkastning på det här investerade kapitalet. Och är det kanske det här som familjen Persson har sett? För just den här ägarfamiljen, familjen då som egentligen grundade H&M, har ju under en längre tid hållit på och köpt mer av H&Ms aktier.
Ja, ryktet är väl ungefär att, och tendensen som man ser baserat på deras köp är väl att de skulle kanske vilja skapa ett mer renodlat, icke-börslistat familjebolag igen. Och kanske är det dit vi är på väg. Ett mindre stort börsbolag i Norden.
Är det också lite roligt att den här familjen Persson, de både köper upp aktier från över börsen då, men H&M köper också upp sina egna aktier. Så det finns väl några estimat här att kanske kring en 2029 så skulle det vara en tidpunkt då familjen Persson igen skulle äga hela H&M om allting fortsätter i samma takt som just nu.
Ja, så vi får alltså ha kvar H&M en stund ändå.
Kan vi säga så här, vi får ha kvar H&M längre än vad vi får ha kvar bolaget SAS.
Ja, det är på väg bort. Det ska ske en avnotering.
Kan man sammanfatta SAS som ett misslyckande av Guds nåde?
Vi sa tidigare, familjen Persson köper aktier. Så de som tidigare ägde får ju ett marknadspris. Vad får de här ägarna i SAS?
I SAS får de här ägarna ingenting. För SAS avnoteras egentligen i en sån här ganska stor strukturaffär. Där KLM och det visst danska staten går in med mer pengar. Men samtidigt så som man går in med mer pengar så antar man också att de här aktierna som finns för tillfället är värdelösa.
Så det är inkuranta aktier.
Ja, och den här nyheten kom ju ut i måndags eller var det tisdags. Och då handlades SAS-aktierna i 30 öre. Gav ungefär ett börsvärde på hela bolaget på knappt 200 miljoner euro. Och det här är ganska konstigt för att vdn hade redan tidigare sagt att det förmodligen inte blir någonting kvar till de som äger aktien.
Men det fanns folk som hoppades.
Det fanns folk som hoppades. Och jag tittar idag nu så handlas aktien på knappt 4 öre. Och det är trots att det nu börjar vara väldigt klart att den här aktien kommer att vara värdelös.
Så det är lite ett sjunkande skepp eller flygplan. Ett störtande flygplan som man inte borde ha stigit ombord på.
Ja, men lite så är det.
Så där skulle vara två mindre bolag då. Blir de bara mindre eller färre?
Ja, färre mindre. Det är också bolag på väg in på börsen. Till exempel det här Birkenstock. Så alltså den här sandaltillverkaren som har gjort succé nu i och med den här filmen Barbie. Så de är på väg in då på den här amerikanska börsen. Jag vet inte hur mycket vet du om sandaltillverkare då, speciellt den här sandaltillverkaren Birkenstock.
Ja, alltså nu har man ju sett folk med dylika sandaler. Kan du säga några modeller som de har?
Ja, jag tror den här Arizona-modellen från 1973 är mest populär. Så jag vet inte hur ska man beskriva den. En sandal med två sådana här band över foten.
Ja.
De har också en rolig modell från 1983. en sån här Gise-modell.
Okej.
Okay. Och det är en sån här Jesus-string. Vet du vad det är?
Jag vet Jesus. Och ja, jag kan fantisera.
Det är en sån här sandal som bara har ett band som går från då mellan stortån och, vi ska säga, pektån.
Heter det pektån?
Jag vet inte om det heter pektån, men det var det bästa jag kom på nu för tillfället. Men så många olika modeller, egentligen är det den här Arizona-modellen som är deras storsäljare. Jag skulle nästan säga på det här sättet att blundar man och tänker på en sandal, så tänker man på den här Arizona-modellen.
Jag börjar också säga, de har en modell som heter Boston också. Och då tänker jag direkt på Adidas. De har ju också en modell, skomodell som heter Boston.
Är det en sån här väldigt populär löparsko det?
Ja, precis. Och Adidas är ju också tyskt från början. Och det är väl Birkenstock då också alltså.
Jo, är Adidas också ett familjeföretag till och med?
Ja, där är väl historien om bröderna Dassler. Det var Adolf Dassler, också kallad Adi. Och det var Rudolf Dassler, Rudy. Och de var väl inne på det här att tillverka skor. Men det blev lite konflikt, som det ibland blir i familjer. Så Adi startade det här bolaget Adidas, alltså Adi Dassler. Och Rudy for vidare och startade bolaget Puma. Och det här blev då två av världens största sån här tillverkare i den här branschen. Så det är lite intressant hur en familjekonflikt kan leda till det här och kanske driva dem till det här. Har det varit sån här konflikter också i Birkenstock?
Inte så här vad jag vet direkt. Men Birkenstock, jag vet inte när Adidas grundades, men Birkenstock grundades 1774. Och före det nu ska börslistas, så har det varit ett familjeföretag i 6 generationer. Så månne inte det har funnits några konflikter under den här vägen.
Men om de nu ska till börsen, är det då familjen som säljer sina aktier, eller ska det in mer kapital, eller vad är det på gång?
Ja, i det här fallet så är det så att familjen minskade sitt ägande redan för ett par år sedan. Så familjen äger inte lika mycket av det här företaget numera. Men orsaken till att de går in på börsen nu tror jag är en kombination av att deras operativa verksamhet har gått väldigt bra de här senaste 10 åren. Så de har växt nästan med 20% per år. Och de senaste 2 år 31%. Och sen är det på så sätt att de har en liten skuldbörda som de kanske vill få ner. Så de kommer att ta in lite nytt kapital i och med den här börsintroduktionen, och det kapitalet kommer att användas för att betala ner skulden. Men jag tycker det intressanta med det här är faktiskt det som har hänt före de nu går till börsen. För det var på så sätt att familjebolaget Birkenstock var styrt av familjemedlemmar egentligen ända fram till 2009. Då de tog in sin första, han var inte en vd till att börja med, men han var en första externa ledare, en Oliver Reichert, som blev vd sedan 2012. Så då riktigt där så började den här förändringen från ett bolag som var ett familjebolag till ett bolag då mer styrt av sådana här professionella ledare. Och jag tycker man ser det här väldigt tydligt i omsättningen till exempel. Så mellan 1774 till 2004 har Birkenstocks omsättning gått från 0 till 292 miljoner. Och man tänkte säkert att det här är det här fina familjeföretaget som har lyckats åstadkomma det här.
Det här är euro då?
Jo, här är det euro vi pratar om här nu. Men sen från 2014 till 2022 så har omsättningen gått från 292 miljoner till 1243 miljoner.
Över en miljard?
Ja, och man kan absolut tillskriva en del av den här förbättringen, den här nya då, vdn Oliver.
Så det låter lite som att familjen var kanske så bra på att styra bolaget. Om jag antar alltså, du sa att familjemedlemmar som styrde bolaget där tidigare, före Oliver.
Jo, så var det. Det är ju omöjligt för oss att säga förstås exakt varför det inte fungerade när familjemedlemmarna styrde. Men vi kan väl bara säga att det ser ut att ha fungerat när Oliver började styra bolaget. Men en sak som man kanske ser i Birkenstocks balansräkning, som också tyder på att de inte styrt av familjemedlemmar, är att de nu faktiskt har tagit på sig lite mera skulder. Så de har ungefär 1,8 miljarder euro i skulder för tillfället.
Så det är väl alltid när man pratar om sådana här balansräkningsposter, så måste man ställa det i proportion till någonting för att förstå sig på den där summan. Speciellt om jag kanske ska jämföra det här med något bolag som inte alls är i samma storleksklass. Så du sa 1,8 miljarder i skulder, så vad är totala tillgångar då?
Totala tillgångarna är 4,8 miljarder. Men då ska man komma ihåg att det här var bara räntebärande skulder.
Okej, så det här, då ska man kunna räkna en riktig sån här skuldsättningsgrad då av det där. Så jag ska kunna ta 1,8 av 4,8 och få då 37,5% ren och kär skuldsättningsgrad, räntebärande grejer.
Mm.
Ibland på sån här redovisningskurser räknar vi också någonting som heter soliditet. Det vill säga ett mått på hur bra ett bolag är att bära förluster i framtiden, lite mer så där på lång sikt. Så då ska man ta eget kapital i förhållande till totalt kapital eller totala tillgångar. Så har du eget kapital där också?
Det har vi på 2,4 miljarder.
Då blir det en enkel kalkyl. 50% blir ju det då. Soliditet. Så det finns alltså främmande kapital förutom det här räntebärande där. Kanske leverantörsskulder och så vidare. Så 50%, det känns ganska balanserat. 50-50.
Men jag tror att i nuvarande ränteläge så känner åtminstone de här ägarna av Birkenstock att de vill ha det en lite lägre skuldsättningsgrad och en lite högre soliditet då. Så i samband med den här börsintroduktionen så gör de också en ny emission där de tar in ungefär 450 miljoner som de kommer att använda till att betala ner de här lånen med. Så vad har vi då? Vi har en fin tillväxt. Vi har en del skulder. Och som pricket över i så har vi extra synlighet i samband med den här Barbie-filmen. Jag menar, vad skulle du vara beredd för att betala för hela Birkenstock i så fall? När jag ger dig alla de här tre fina sakerna. Eller skuldsättningsgraden kanske inte är en sån fin sak. Men alla de här tre informationspunkterna.
Jag skulle nästan behöva någon slags, sa du omsättning. Men vad lämnar det som vinst där?
Rörelsevinsten lämnar på 236 miljoner. Och det är euro det också.
Vid en sån här värdering måste man ju också ta fasta på en viktig sak. Vad ska det här kortnamnet vara? Eller hur attraktivt kommer den här tickern att bli? Jag tänker mig någonting. Är det toes? Om man ser tårna?
Det ska vara en bra ticker.
Är det Birk som i Ronja Rövardotter?
Det är väl exakt på det sättet att det blir Birk som i Ronja Rövardotter.
Birk Borkason. Ja, jag har svårt att värdera det här. Tillväxtbolag. Barbie.
Så kanske vi går och tittar på prospektet för att få en liten bild av det då. Så de förväntar sig att marknadsvärdet för Birkenstock kommer att ligga kring 9 miljarder när det börjar handlas. Och det här är då 9 miljarder euro. Så det blir lite högre än 9 miljarder när det då handlar om dollar.
Ja, så det är alltså ett tyskt bolag, men det blir i USA.
Ja, det blir en listning i USA. Det här är nästan ännu värre än man först skulle kunna tro. Så okej, om ett slumpmässigt tyskt bolag skulle välja att lista sig i USA, så det kanske skulle vara okej. Men det här är alltså ett bolag som har grundats i Tyskland på 1700-talet. De skyltar med att de sammanställer 95% av alla sina produkter i Tyskland. Deras märkesidentitet andas Tyskland. Och ändå väljer de inte att lista sig på en tysk börs. Så man blir nästan lite upprörd över det här.
Faktiskt. Ska vi spå någonting om hur det kommer att gå då?
Vi kan väl göra samma förutspåelser som det egentligen alltid gäller med börslistningar. Att första dagen kommer man få en positiv avkastning. Och sen så kommer man på 3 och 5 års sikt att ha en negativ avkastning.
Men vi har väl också sagt någonting sån här att mycket bolag som listar sig då det är liksom hett att lista sig. Så då kan det gå galet just på lång sikt. Men i en kurva där det inte listas så många bolag som nu då kanske, skulle man potentiellt kunna tro att det skulle vara högre kvalitetsbolag som väljer att lista sig och lite gå mot strömmen.
Och du har helt rätt i det. Men då har vi den andra sidan också, att det beror ju lite på vem som väljer att lista de här bolagen. Och i det här fallet så är det ett riskkapitalbolag där GRL Chatterton, som är då huvudägare just nu i Birkenstock, som listar. Jag tror inte att det här bolagets grundare är känd för att hata pengar. Om du vet vem den slutgiltiga ägaren av det här riskkapitalbolaget är.
Du måste ge mig någonting mera. Det finns många som inte hatar pengar. Och inte spottar i plånboken.
Så slutgiltiga ägaren är den här Bernard Arnold, så den här ägaren eller storägaren av LVMH.
Arnold från LVMH. Ja, nu tänker han väl sig avkastning av det här.
Jo, så det kanske skulle vara då tala för att avkastningen kommer att bli lite lägre. Men sen å andra sidan ska man komma ihåg att det här bolaget säljer faktiskt bara en liten andel av det här Birkenstock. Så ungefär 20% av aktierna kommer att finnas till för marknaden att handla med. Resten kommer att fortfarande ägas av de här tidigare ägarna. Så man kan ju kunna tänka sig att om de trodde det skulle gå väldigt dåligt framöver så skulle de ha sålt mera. För man blir ju inte Europas rikaste man som Bernard med att göra dåliga affärer.
Nej, någonting har man väl nog gjort rätt. Det är ju också den här Nobelveckan nu, från en sak till en väldigt annan sak. Priser delas ut till forskare som har gjort någonting rätt. Och vi brukar ju spå lite om ekonomipriset som kommer på måndag. Vem som ska få det och så vidare.
Är det till och med så att vi brukar vara ganska bra på att förutspå det här?
Jag skulle säga avsnitten inför den här presskonferensen brukar säga rätt. Och har sagt rätt egentligen samtliga år. Så jag vet inte, ska vi vänta till nästa vecka den här gången och inte spoila det?
Jag tycker vi väntar, men är det så att vi redan har satt ut några ledtrådar kring vem det blir? Men för alla som inte har märkt de här ledtrådarna så väntar vi.
Så säger vi återkommer nästa vecka med nya insikter i After Class.